Välkommen till en ny podd ifrån Radio SRF. I några poddavsnitt så kommer ni nu att få höra en del inslag ifrån Synskadades Riksförbundskongress i Malmö. I det här avsnittet så får ni höra Madeleine Harby Samuelsson. Hon är statssekreterare till barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regner. Hon kom i sin ministers ställe till kongressen och fick bland annat höra det uttalande om handikappersättningen som antogs vid kongressen. Först så hör vi förbundsordförande Håkan Thomsson som hälsar Madeleine välkommen till kongressen.
Ja, kära kongressdeltagare, vi hade ju bjudit in barnäldre och funktionshinderminister Åsa Regner hit till kongressen, och det var länge helt klart att Åsa skulle kunna komma. Men tyvärr blev det ett förhinder i sista stund. Men jag känner mig ändå mycket glad över att kunna hälsa Åsas statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson välkommen hit i kongressen. Madeleine är ju statssekreterare och på det viset kanske ännu djupare insatt i våra frågor än vad Åsa har haft möjlighet att vara. Så att jag tror inte att det kommer att leda till några sämre svar på frågor eller något sånt där. Utan Madeleine är en mycket god ersättare för Åsa. Jag vill be dig, Madeleine, att hälsa till Åsa från kongressen att vi visserligen saknade henne, men hoppas få träffa på henne i andra sammanhang på olika sätt. Men nu tänkte jag då helt enkelt lämna över ordet till statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson. Varsågod.
Tack så mycket, Håkan, och tack till alla er för möjligheten att få komma hit. Och jag vill verkligen börja med en riktigt varm och innerlig hälsning från Åsa Regner till er alla. Hon ville verkligen vara här, men som sagt, det blev ett förhinder i sista stund. Jag hoppas jag ska kunna göra rättvisa åt vad Åsa hade velat prata med er om. Så att jag tänkte att jag börjar med några av de saker som jag skulle vilja ha möjlighet att berätta om. Och sen så tror jag också, Håkan, visst är det så att vi kanske har en liten möjlighet till frågor sen?
Absolut. Mm? Det är din tid som begränsar.
Tack så mycket. Då vill jag börja med att läsa upp det här. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Allt detta är en fråga om jämlikhet och rättvisa. Det här är ett citat ur Stefan Löfvens första regeringsförklaring 2014. Och det var uppdraget till den här mandatperioden och till Åsa Regner att börja och lägga grunden för nästa steg, det nya steget i funktionshinderspolitiken, för att få en starkare förankring i mänskliga rättigheter. Och funktionshinderspolitiken, det vet ju ni så innerligt väl, den berör ju hela samhället. Det handlar om alla vi tillsammans och hur vi utformar vårt samhälle. Det handlar om hur vi alla kan vara delaktiga utifrån våra egna villkor. Så många som möjligt ska ju kunna leva så självständiga liv som vi bara kan, och där en funktionsnedsättning inte innebär ett hinder. De som behöver det ska förstås ha tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel och stödinsatser. Ja, det här är det som vi då har engagerat oss i. Funktionshinderspolitiken, för det är ju då hela samhället. Det är ju, som ni vet, det är vården, omsorgen, bostäderna, skolorna, våra arbetsplatser. Det handlar om informationsteknik. Ja, det handlar om att verkligen se alltihop som en helhet. Det är då det blir möjligt för oss alla att vara med i samhället fullt ut. Det är också så, och det vet ni, att ett samhälle som är tillgängligt, som är bra för de många, är bra för de enskilda. Och vi tjänar ju på det, att göra rätt från början. Och om vi har den utgångspunkten att vi alla verkligen ska kunna använda vår fulla potential, våran erfarenhet, då gäller det att vi samarbetar. Det här har varit utgångspunkterna då för det arbetet med den nya funktionshinderspolitiken. Det som vi fick till, som hjälp när vi skulle börja att jobba var naturligtvis att titta på hur har den tidigare stora funktionshinderspolitiken fallit ut. Ni vet att år 2000 då kom det en proposition som hette Från patient till medborgare. Sen hade vi en särskild strategi för 2011 till 2016. Därför bad vi Myndigheten för delaktighet att dels utvärdera hur har det gått? Hur har det här funkat? Vad har det gett för effekt? Dels ge oss förslag på hur ska den nya politiken se ut och vara utformad. Och vi fick in de här underlagen förra sommaren. Och då gör vi så som vi brukar göra, att vi både ser till att ha remissrundor, men också att till exempel där Håkan finns med i våran funktionshindersdelegation, ta upp och lyssna på vad finns det från alla de mycket kunniga experter som finns i olika organisationer som är viktiga med att skicka i ett sånt här arbete. För det är ju någonting stort att ge sig in i när vi skulle forma en ny politik. I år, i maj närmare bestämt, då kunde vi lägga fram den proposition som heter Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Och det här är ju då, för så måste vi se det, som en kontinuerlig utveckling. Det är nästa steg på den här resan. Vi hoppas att vi kommer rejält framåt. Vi är säkert inte i mål. Vi kommer fortsätta. Ni kommer säkert ha massor med ytterligare synpunkter på vad vi ytterligare ska vässa. Men det är ett stort steg ändå att kunna lägga fram en proposition. Och det gjorde vi då som sagt i maj. Och det är meningen att då kunna ha en stabil grund för hela våran politik. De perspektiv som vi särskilt har haft med oss i arbetet är förstås FNs konvention för personer med funktionsnedsättning. Det är ju liksom bottenplattan för vårt arbete. Så det är den självklara utgångspunkten för oss när vi ska jobba. Ett annat superviktigt område är förstås jämställdhet. Att det ska inte vara skillnad på om du är kille eller tjej, man eller kvinna. Så den här politiken ska också förstås bidra till att öka jämställdheten. Och jag hoppas att ni kanske märkte igår att den nya jämställdhetsmyndighet som ska öppna 1 januari i Göteborg också fick sin generaldirektör. En annan utgångspunkt är ju också någonting som kan låta så självklart men som var viktigt för oss att tydligt ha med. Och det är ju barnens perspektiv. Ni vet säkert också att vi jobbar för fullt med att göra barnkonventionen till lag. Det är inget separat spår i en egen stupränna, utan det är självklart en hängränna till arbete med funktionshinderspolitiken. Målet om ett mer jämlikt samhälle, vare sig vi bor på olika ställen i Sverige eller om vi har olika utbildningsbakgrund eller vad det nu är, det måste också vara perspektiv som vi har förståelse för när vi lägger fram den nya politiken. Och sen är det ju tyvärr så att vi ständigt måste jobba mot diskriminering. Det är ju någonting som vi inte är av med och som dyker upp på olika ställen, antingen i strukturell form eller mot enskild individ. Och det är någonting som vi också tydligt skulle ha med i våran politik. Ett annat viktigt arbete som säkert många av er också har kännedom om är ju det som i FN kallas för Agenda 2030. Vi hade ju runt millennieskiftet ett arbete som hette Politik för global utveckling. Det var ju för andra länder, för länder som biståndsländer och hur de skulle utvecklas. Det som är skillnaden med Agenda 2030 det är ju att det är för oss alla, det är varenda land. Så det är ju ännu mer FN på riktigt. Och de målsättningarna som finns där är också viktiga för oss att ha och hålla ihop helheten med. Ja, sen finns det någonting som byråkratiskt kallas men som är superviktigt, ansvars- och finansieringsprincipen. Det är det här med att man ska inte kunna säga att det fattas pengar. Hade vi bara haft pengar skulle vi ha gjort det här och det här. Jag vet att det förstås ändå är så att man kan stöta på patrull, men för oss inom regeringskansliet när vi jobbade med det här arbetet och mina kollegor på andra departement hade att ta fram konkreta förslag på olika politikområden, så är det de som ska ta det ur sitt departements portmonnä. Det är inte socialdepartementet, därför att det här är så att perspektivet att ta bort funktionshinder, det som skapar hinder, det är varje politikområde ansvarigt för. Så ansvars- och finansieringsprincipen är också något som har varit med här. Ja, så då tog vi steget via då från patient till medborgare, strategin 2011 till 2016, till att lägga fram den nya funktionshinderspolitiken. För det var dags att göra det. Och det är verkligen så att vi har många internationella åtaganden. Det är ju så att med den här konventionen för personer med funktionsnedsättning så finns det också en tydlig uppföljning, övervakning. Och Sverige har naturligtvis granskats, precis som övriga länder som har anslutit sig till konventionen. Och då får vi påpekanden, kritik, rekommendationer, det används lite olika ord. Och de har ju förstås också varit sånt som vi har velat jobba med i den här propositionen. Vi har formulerat ett nytt mål och det låter så här. Att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnperspektivet beaktas. Och hur har vi då sorterat i den här propositionen allt det här som vi då har haft som utgångspunkt och de förslag och skrivningar som vi vill ska vara med? Jo, man kan säga att det finns fyra viktiga stråk. Den första är, och det övergripande, det ska vara universell utformning. Det ska vara för oss alla. Det som för de många är det som funkar, att vi gör rätt från början, det ska vara utgångspunkten. Nästa stråk är att ta bort de hinder som finns, att göra upp med de brister som finns i tillgängligheten. Det tredje stråket är de individuella stöden som enskilda individer behöver för att kunna leva självständigt. Och det fjärde är att fortsätta då att jobba för att motverka diskriminering. Så har vi sorterat i den här propositionen för att få lite ordning och reda på de olika delarna. Så universell utformning, det är verkligen en prioriterad del. Och därför har vi ju till exempel jobbat stenhårt med det som är fysisk tillgänglighet och haft mycket dialog med näringsdepartementet för att se vilka ytterligare steg kan de ta i de delar som de har ansvar för, till exempel när det gäller transporter. Men det finns ju så oändligt mycket mer som är tillgänglighet för alla. Och det är ju så då att de olika områdena som vi har valt att ta upp i den här propositionen är sådana som vi jobbar med för alla. Och några av de mest prioriterade, det är arbetsmarknad och utbildning och transporter och antidiskriminering. Och det här sammanfaller också med de här rekommendationerna som jag nämnde som då FN har särskilt påtalat för Sverige utifrån konventionen som vi har tillträtt. Så vi har i den här propositionen jobbat med att möta de rekommendationerna vi har fått och föreslå lösningar för att bidra till den resan som ska åtgärda dem. Det är också väldigt viktigt tycker vi att kunskap ökar. Så vi har, det finns särskilda förslag i hur den här propositionen ska genomföras med stöd till kommuner och landsting där man kommer att samarbeta tillsammans med länsstyrelserna. Några av de riktigt konkreta förslagen som jag också skulle vilja passa på att nämna, det handlar om det som är översyn av den här termen som kallas för nedsatt arbetsförmåga. Vår ambition är ju att alla som vill och kan ska kunna arbeta. Och det är ju väldigt viktigt att man inte då som individ diskrimineras i sin egen strävan att få ett arbete. Och det vet ju ni väldigt väl att vid bedömning då av arbetsförmåga, då prövar ju Arbetsförmedlingen individens funktionstillstånd och kunskaper, färdigheter, erfarenheter, utvecklingsmöjligheter och mycket annat. Och det gör man ju mot olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Och en individs arbetsförmåga beror ju inte bara på individen, det beror ju väldigt mycket på hur arbetsmiljön runt omkring ser ut. För det kan ju vara miljön som blir det som blir den begränsande faktorn. Så arbetsförmåga är ju verkligen en relation mellan individen och dess miljö. Det här är förstås självklarheter för er, men för oss är det viktigt att på det sättet titta på om det kan finnas risker för att det uppstår diskriminering i och med att den här termen nedsatt arbetsförmåga används. Så att vi kan tydliggöra att en individ kan ha full arbetsförmåga och det kan sitta i brister i miljön. Så där vill vi ge ett utredningsuppdrag till Arbetsförmedlingen. En annan mer sån här konkret del som finns med i den här propositionen. Det handlar också om det samspel som finns mellan arbetsmarknadspolitik och aktivitetsersättning. Det är ju så att många unga med funktionsnedsättning tyvärr varken arbetar eller studerar, trots att de själva vill det och att de skulle kunna göra det bara de fick rätt stöd. Och därför så kommer vi att tillsätta en särskild arbetsgrupp som ska jobba med att se vad är det för samspel mellan just aktivitetsersättningen och arbetsmarknadspolitiken. Och finns det saker som hindrar där och som gör att de här ungdomarna inte kommer ut och kommer vidare trots att de själva verkligen har den ambitionen. Sen finns det någonting annat som vi har med som kallas för flexjobb. Där finns det redan en särskild utredare som kommer få ytterligare uppdrag. Och det handlar om att till exempel för personer kanske med en funktionsnedsättning som varierar i hur den påverkar min arbetsförmåga. Det kan vara reumatiker eller andra typer av funktionsnedsättning som kan variera. Och då är det viktigt att analysera och se, går det att hitta andra sätt som är mer flexibla än vad som idag är möjligt att använda sig av? Sen är det ju så då, med alla de här sakerna som vi har samlat ihop i den här propositionen, det här kallas för en inriktningsproposition, så är det när vi lägger ut de stora linjerna, så är det ju så att det här måste ju styras. Det får inte bara vara en propp och så kommer den och så beslutas den. Det måste ju verkligen bli verkstad hela vägen. Och vi har under den tidigare strategiperioden haft över 20 myndigheter som har varit djupt involverade i ett väldigt systematiskt arbete. Och vi vill verkligen dra nytta av det arbetet. Men för att det ska bli riktigt, riktigt tydligt så kommer vi att ge ett särskilt utredningsuppdrag för att skapa det som vi kan kalla för en styrningsmodell. Där det också kan bli delmål, så att ni hörde det övergripande målet som jag läste upp. Men det kan bli delmål som det går direkt att styra mot och direkt att följa upp. Detta så att regeringen sen kan veta, nådde vi det vi skulle eller inte? Och når vi det, vad ska då vara nästa steg? Om vi inte når det, vad måste vi ändra? Och då är det så att vi tar ju förstås i mycket av vårt arbete väldigt mycket hjälp av Myndigheten för delaktighet. De är ju våran särskilda kunskaps- och expertmyndighet. Det var då som sagt både de som utvärderade förra perioden och de har gett oss förslag till den innevarande. Men det är också så att de hela tiden har ett uppdrag att bidra till att följa utvecklingen och att göra olika uppdrag för att också påskynda utvecklingen. Vi hoppas verkligen nu att beslutet med den här propositionen kommer att innebära steg som på riktigt gör att vi starkare styr mot de mål som vi vill åstadkomma. För oss är det här inte en pappersprodukt. För oss är det här på riktigt. Och det hade inte varit möjligt för oss att kunna jobba så pass konkret som vi har gjort om vi inte också jobbar ihop med de olika organisationerna som finns på det här området. Till exempel er organisation, men också alla de andra som finns inom det här funktionspolitiska området. Och för oss, antingen så är det ju så att vi möts i det formella sammanhanget där bland annat Håkan och jag ses, alltså vår delegation. Vi har möten 2 gånger per termin. Sen är det förstås en stor förmån att kunna få komma så här och besöka er. Jag har liksom läst på era kongresshandlingar för att se vad är det för frågor ni ska ta upp. Men också då alla de andra möten som vi har möjlighet att ha. Och de möten som våra tjänstemän också systematiskt har med de olika organisationerna. För oss är den kunskap och den experterfarenhet som ni har oerhört viktiga för oss. Sen har vi att avväga och väga samman. Men ni ska verkligen veta att det har stor betydelse, det arbetet som ni gör. 30 november kommer den här propositionen att debatteras och behandlas i riksdagen. Jag hoppas att det sänds på SVT Forum. Kanske har ni möjlighet att kolla på det då. Och att då få det här nya målet fastlagt som är modernare och har, som vi upplever det, en starkare riktning framåt. Det är för oss en fråga om att verkligen kunna ta jämlikhet, delaktighet och rättvisa framåt. Så med ytterligare en varm hälsning från Åsa Regnér, så tack för att ni lyssnade.
Tack Madeleine. Jag tycker att det har varit väldigt spännande med den här rödgröna regeringen. Jag minns när jag satt och hörde på Stefan Löfvens regeringsförklaring hösten 2014, så blev jag alldeles varm och upplyft, och jag kände att jag aldrig hört någon statsminister i en enskild regeringsförklaring prata på det viset om funktionshinderspolitik. Det var verkligen ett stort ögonblick i svensk historia, tycker jag. Men sen så, nu så här 3 år senare, så tänker man också lite grann på den här gamla folksagan om mannen som gick till skräddaren. Han hade en bit tyg. Fråga, vad kan det bli av det här? Ja, det kanske kan bli en rock. Ja, när blir den klar då? Ja, om en vecka. Så kom han tillbaka efter en vecka. Det bidde ingen rock. Vad bidde det då? Ja, det bidde en skjorta. Och så, ja, det är bra, när är den klar då? Ja, om en vecka får du komma tillbaka. Och sen så fortsatte så där, och till slut så bidde det ingenting. Och det är väldigt viktigt att vi inte hamnar i den där mannens situation. Kunde lika gärna varit en kvinna naturligtvis. Men att skräddaren helt enkelt bara minskar och minskar på ambitionerna, och helt plötsligt så blev det inget av det. Så att jag tror fortfarande väldigt mycket på att det finns stöd både i riksdagen från de som stöttar regeringen och från oppositionen för att det ska hända saker på funktionshindersområdet. Men det är lite mer tungjobbat än man hade önskat att det skulle vara. Jag tycker det här nya funktionshinderspolitiska målet är fantastiskt. Det är mitt i prick. Jag hade inte kunnat skriva det bättre själv. Så jag hoppas verkligen att riksdagen antar det här målet som Sveriges funktionshinderspolitik när man behandlar det. Men samtidigt kan jag konstatera att under de här 3 åren som har gått så händer en del negativa saker också. Bland annat så fick vi i regeringsförklaringen 2014 ett löfte om att man skulle titta på hjälpmedelssituationen. När vi nu läser hjälpmedelsutredningen så känns det som att den för knappast synskades situation framåt överhuvudtaget. Sen så tänker jag också på LSS-utredningen som har fastnat i diskussionen kring assistansersättning. Självklart en viktig diskussion. Jag säger inte att den inte är betydelsefull. Men LSS innehåller 10 insatser och assistansen är en. Det finns 9 andra insatser som också är viktiga att komma ihåg och diskutera och titta på. Och där vet vi att Socialstyrelsen 2015 lämnade en rapport som visar att insatsen ledsagning är den som skärs ner allra mest och begränsas också av flest tillämpningsföreskrifter och annat som inte kanske ens är lagliga många gånger. Så här behövs det verkligen en förändring. Och det har, jag sitter själv som expert i LSS-utredningen, utsedd av funktionshinderrörelsen 1 och 2, eller utsedd av regeringen men nominerad av funktionshinderrörelsen. Och jag känner att utredningen diskuterar personlig assistans till 95% och LSS är så mycket mer och så mycket viktigare än att bara fastna i en enda insats. Det vill jag skicka med. En annan sak som jag vill skicka med är att jag såg med stor glädje och entusiasm att regeringen i budgetproposition föreslår höjning av ledarhundsanslaget med 2 miljoner. Det är en viktig sak. Det borde ha hänt tidigare, men det är bra att det händer nu. Det är den första gången som ledarhundsanslaget höjs sedan SRF blev myndighetsutövare på det här området. Hade vi fått en höjning tidigare hade ledarhundsverksamheten varit mycket bättre. Men bra att den kom. Stort tack för det. Samtidigt blir man ju väldigt konfunderad när man samtidigt läser att regeringen vill flytta verksamheten. Dels därför att jag tror att SRF har den specialkompetens och närhet till brukare som krävs för att bedriva verksamheten på ett rationellt sätt. Dels därför att en myndighet aldrig kommer att kunna göra det på ett lika rationellt sätt. Det kommer att innebära ökad avstånd, minskad flexibilitet, ökad byråkrati. Det är ett problem. Nu har jag träffat Madeleine så sent som för ett par veckor sedan. Och vi är överens om att den här konsekvensanalysen man vill att Myndigheten för delaktighet ska göra innan man tar över verksamheten ska göras i samverkan med SRF. Det känns viktigt. Men jag tycker också att det är mer logiskt att man först gör konsekvensanalyser och sen fattar beslut än att man bestämmer sig först om vart man vill gå och sen gör konsekvensanalysen. Det är en bakvänd väg, men jag uppfattade Madeleine på det här mötet vi hade som att man ändå kommer att titta på vad sägs i den här konsekvensbeskrivningen, och det gör mig lugn. Så att jag tror att vi får en bra ordning på ledarhetsverksamheten, och oavsett vem som blir ansvarig för den så vill vi ha den så bra som möjligt. Det är viktigt. En tredje sak som jag skulle vilja lyfta är ju handikappersättningen. Det är visserligen inte ditt område, Madeleine, men det är regeringen som snart kommer att lägga fram ett förslag till lagrådet där man vill avskaffa handikappersättningen och ersätta den med ett merkostnadsbidrag som ska sökas från Försäkringskassan. Det ska vara schabloner fast i 5 nivåer. Och man ska då till Försäkringskassan motivera vilka merkostnader man har. Och det här presenterades av då socialminister Annika Strandhäll som en rättvisereform. Problemet är att det går inte att hitta millimeterrättvisa när det gäller merkostnader. Det är väldigt svårt som blind att överhuvudtaget veta vilka merkostnader har jag. Jag kan inte göra prisjämförelser. Jag vet inte när det är extra priser i butiker. Jag har ett allvarligt informationshandikapp som gör det svårt för mig att e-handla. Jag måste ibland använda tjänster som är dyrare men de är tillgängliga. Jag måste gå till den butik där jag får personlig service istället för den som är billigast och så vidare. Men hur vet jag hur stora eller små mina merkostnader är? Det är en svår bedömningssak. Ett annat väldigt och kanske allra sämsta förändringen och orättvisaste, det är att merkostnader för hjälpbehov ska inte få täckas av det här merkostnadsersättningen. Och det innebär att till exempel om jag betalar resan åt en ledsagare för att den följer med mig på semester så kommer det inte att få räknas som en merkostnad. Om jag måste ta taxi därför att jag inte hittar dit jag ska och färdtjänsten inte fungerar så får det inte räknas som en merkostnad. Det är också så att kommunerna, när de inför avgifter på ledsagning, färdtjänst och liknande, landstingen när de inför avgifter på hjälpmedel, då säger de att ja, men ni kan väl inte klaga på de här avgifterna, ni har ju handikappersättningen som ni kan täcka det här med. Men helt plötsligt har vi snart inte det om regeringen får som den vill. Det är ett problem. Och det här är något som vi känner att här har synskade hamnat väldigt mycket i kläm. Ända sedan 1930-talet har det funnits en blindhetsersättning som sedermera utvecklades till en handikappersättning. Och gravt synskade och blinda har idag en schablonersättning som ligger på, jag tror det är 65% av basbeloppet, det vill säga ungefär 2 500 kronor i månaden. Trots denna schablonersättning så visar undersökningar att synskadade har en väsentligt lägre ekonomisk styrka än genomsnittsmedborgaren. Vi har lägre inkomster, vi har lägre förmögenhet, vi har svårare att plocka fram kontanter snabbt än genomsnittsmedborgaren har. Enda anledningen till att ta bort den här schablonen för synskadade måste ju vara att vi anses överkompenserade. Men all statistik talar ju för att vi är underkompenserade redan. Och att i det läget ta bort en schablon som ändå har betytt väldigt mycket för oss, att samtidigt tvinga oss att försöka definiera merkostnader som vi inte ens har en aning om. Och sen den enorma massiva administration och byråkrati detta kommer att leda till. Och vem är det som säger att Försäkringskassans tjänstemän har bättre kompetens att bedöma våra merkostnader när vi inte ens kan göra det själva. Och sen att vi dessutom, de viktigaste merkostnaderna som vi har, att hjälpbehovet inte ska få räknas som en merkostnad längre. Alltså det här förslaget känns inte bra, Madeleine. Ta med dig hem det till regeringen. Försök få regeringen att ta sitt förnuft till fånga. Det här är orimligt och oacceptabelt, tycker jag. Och jag vet också att beredningsutskottet har förberett ett uttalande på det här området. Så jag tänkte, kan vi inte ta det nu när Madeleine är här? För det ska ju ändå till regeringen, så att säga.
Jag tänker att jag läser upp uttalandet. Var det det du menade, Håkan?
Ja, det vore väl lämpligt.
Bra. Uttalandet har som rubrik: skrotad handikappersättning hotar synskadades frihet. Regeringens planerade förändringar av den nuvarande handikappersättningen hotar synskadades ekonomi, vardagsliv och personliga integritet. Vi vill med kraft protestera mot en politik som minskar egenmakt och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Tänk dig att behöva redogöra för allt du köper, för hur mycket kläder du handlar eller när du åker taxi. Så ser vardagen faktiskt ut för många som har en funktionsnedsättning och som behöver samhällets stöd. Handikappersättningen har hittills varit ett befriande undantag. Den som har en kraftig synnedsättning har kunnat få ett schablonbelopp genom Försäkringskassan fritt att disponera för extra kostnader som funktionsnedsättningen medför. Det kan till exempel röra sig om högre kostnader för att vi som har en synnedsättning inte kan se extra priser och erbjudanden, resor med taxi när cykel och gång hade varit det naturliga valet, ökat slitage på skor och kläder eller kostnader för städning och underhåll av hemmet som andra inte har. Detta kan snart vara ett minneblott. Vid ett dialogmöte nyligen presenterade regeringen sitt förslag om att ersätta dagens handikappsersättning med merkostnadsersättning. Förändringen lägger makten hos Försäkringskassan istället för hos individen. Den som söker merkostnadsersättning blir tvungen att redogöra för sina löpande vardagskostnader inför Försäkringskassan. Utifrån det kan den enskilde få kompensation för vissa utgifter som går att koppla till funktionsnedsättningen. Men sådant som utgör de största utgifterna, behov av hjälp i form av exempelvis ledsagning eller stöd under semestern, ska inte få räknas med. Ett annat problem för oss är att se vad som är merkostnader, eftersom synskadan i sig innebär svårigheter att jämföra priser och hitta varor. Vid en jämförelse med barnbidraget blir orimligheten tydlig. Ingen skulle komma på tanken att fråga barnfamiljer om hur de i detalj använder barnbidraget. Medelinkomsten bland synskadade är betydligt lägre än bland befolkningen i stort, även bland synskadade som har ett arbete. För den med låg inkomst, som inte enkelt kan redogöra för sina utgifter i detalj och som inte kan argumentera för sig, kommer försämringen bli mycket kännbar. Risken för ökat utanförskap, mindre självständighet och sämre psykisk hälsa är uppenbar. Synskadades riksförbund samlat till kongress i Malmö vill mot bakgrund av ovanstående uppmana regeringen att inte lägga fram det planerade förslaget om merkostnadsersättning till riksdagen. Att förändringar för att utveckla nuvarande handikappersättning ska ske i nära samarbete med Synskadades riksförbund.
Känner sig kongressen mogna att anta detta uttalande?
Ja!
Någon däremot? Då tycker jag vi kan anse att uttalandet är enhälligt. Ja, och det här förslaget är alltså sagt att det ska skickas till lagrådet den 9 november, Madeleine, så det här är lite bråttom. Jag beklagar att vi är lite krångliga med dig, men det är ju så på något sätt att vi tycker regeringen gör mycket bra, men just det här känns inte bra. Nu tänkte jag ge ändå möjlighet för er som vill att ställa direkta frågor till Madeleine, och jag tror hon kan snappa vem som vill fråga. Så jag lämnar tillbaks talarstolen till dig, Madeleine.
Tack så mycket.
Gunnar Sandström. Fick man anmäla sig så, eller hur?
Nej, jag väntar på att det skulle bli frågor.
Ja. Fick jag ordet? Ja.
Då går ordet till Gunnar.
Nu var det fel. Så, man blir riktigt glad när man hör dig, Madeleine. Det är verkligen skönt att höra att regeringen sätter igång med att förändra situationen för oss. Men jag har en fråga. Samtidigt som ni vill ta bort alla hinder för oss, så har ni tillsatt en utredning för att se över socialtjänstlagen. Och i ett av direktiven står det uttryckligen att man ska se till att minska på de individuella stöden. Hur ser du på det?
Ska jag svara fråga för fråga, eller ska vi samla ihop en bunt?
Ja, än så länge är det ingen annan som har begärt ordet. Är det någon som vill begära ordet? Oj, nu hörde jag någonting högt där borta.
Dobbe.
Vi har hört Dobbe och vi har hört... Vi har jättesvårt att höra här framme. Kai Nordqvist och Lars Nord. Ja. Hur känner du själv, Madeleine?
Vill du svara på företaget eller vill du... Då svarar jag på den här första.
Ja.
Ja, tack så mycket. Ja, socialtjänstlagen... Det är för oss viktigt att vi tittar på hela socialtjänstlagen. Den nuvarande, som ni är väl medvetna om, kom ju 1980. Det var när jag precis själv höll på att plugga till socionom. Och den var ju då ändå en stark modernisering från det tidigare som mer var av socialhjälp. Att man gick till att det skulle vara en ökad självständighet för individen. Det är meningen att det här uppdraget till som Margareta Winberg har som utredare verkligen ska genomlysa de olika alternativen. Och jag tänker inte på det sättet faktiskt svara konkret på den här frågan nu. Därför att jag vill se vad kommer utredaren att komma fram till. Och det är inte ett sånt skede ändå att vi har fått några konkreta förslag. Men det är viktigt att de... går igenom allt ifrån det som är den strukturella nivån ner till det som ska vara det individuella. Och kan vi möjligtvis även i socialtjänsten lösa saker på en strukturell nivå, ungefär det som jag pratade om med universell utformning, så kanske det reducerar behovet av de individuella insatserna. Men det är ju inte meningen att det på något sätt ska innebära att vi gör en resa mot försämring.
Då är vi ordet till Kai Nordqvist.
Tack statssekreteraren för ett välstrukturerat föredrag. Jag tänkte ta upp en aspekt bara, och det var ju en hel del om arbetsmarknadsfrågor i politiken, så jag tycker det är logiskt. Och nu pratar vi istället om andra ändan. Du pratade om ungdomar, jag ska prata om folk som är lite äldre. Det talas nu om att man ska inte få gå i pension förrän tidigast vid 63 och att man också med fördel ska jobba vidare till 69. Men det som inte har hänt, och det har inte hänt redan nu när det där motsvarande åldrar är 61-67, det är att de former av stöd som utgår till oss, de gäller bara till 65. Så de där två sista åren, de ska man trampa vatten, det vill säga man får inte de stöd som man ska få från arbetsmarknaden. Och det vore ju botten om det utsträcker sig att det var 4 år utan de här stöden. Då blir det här varianten, även om man vill jobba för fullt, så blir det ju ett ren hån så att säga. Så att utsträck lönebidragsmöjligheter, stöd för personligt biträde och sånt vidare upp, så att även de av oss som vill jobba några år tid ska ha en chans av det, och inte att vi kickas ut av strukturella skäl från staten. Tack.
Tack, det tar jag med mig till min kollega Therese Svanström Andersson direkt, för hon jobbar ju i den här pensionsgruppen. Så jag tar det med mig direkt till henne. Jag träffar henne på måndag 11:00.
Då ger vi ordet till Lars Nord.
Kan du stå?
Ja.
Jo, jag vill också tacka för en fin exposé över regeringens funktionshinderspolitik. Men eftersom du i inledningen talade om att de vackra orden nu skulle bli verklighet och du nämnde en jämlikhet och du hänvisade till FN-konventionen, så vill jag ta upp arbetsmarknadspolitiken lite. Det var ju så att efter andra världskriget och inledningen av den moderna arbetsmarknadspolitiken i början av 1950-talet så inspirerades Sverige mycket av vad som skedde i England och Tyskland. Och där hade man då insett att funktionshindrade skulle inte särbehandlas utan de skulle ut på den öppna arbetsmarknaden. Och den hållningen intog senare Sverige och vi fick AMI och AMU och allt vad det hette. Men sen bildades under 1980-talet Samhall och det är ju en särlösning. Det innebär ju inte att man arbetar för att funktionshindrade ska behandlas som andra arbetssökande på arbetsmarknaden. Och min fråga är helt enkelt den man kan också påpeka att särlösningar strider definitivt mot FN-konventionen. Det talas inte om att funktionshindrade ska behandlas på något speciellt sätt. Så min fråga, nu vet jag att ni har anslaget, ska höja anslaget tillsammans. Men min fråga är den, borde inte det att börja fundera om och tänka nytt när det gäller arbetsmarknadspolitiken och försöka få jobba mer på att få funktionshindrade och synskadade ut på den vanliga arbetsmarknaden. Varför har ni inte jobbat vidare med Funka-utredningen? Tack.
Tack så mycket också för den frågan. Jo, du har ju förstås helt rätt. Det är självklart att de primära vägarna måste vara att var och en som då vill och kan jobba ska kunna ha ett vanligt, ordinärt jobb på ordinarie arbetsmarknaden. Så att där måste vi lägga på ytterligare krut helt enkelt. Sen så är det nog så att under en fortfarande överskådlig tid kommer det behövas kanske vissa särskilda insatser för vissa som står längre ifrån arbetsmarknaden. Men du har ju helt rätt i att det självklart är så att vi måste sträva efter att det är till ordinarie arbetsmarknad, inte vid sidan av. Och jag menar, vi vill väl ha varandra som kollegor på arbetsplatser. Inte att vi ska finnas på olika ställen. Den kompetensen som många personer med funktionsnedsättning har, antingen genom den utbildning och den yrkeserfarenhet, är adderat ofta med den erfarenhet och kunskap som också funktionshindret kan ha inneburit, är någonting som många arbetsplatser skulle må väldigt bra av att också få ta del av. Jag tar självklart också med mig det till min kollega på Arbetsmarknadsdepartementet.
Tack Madeleine. Då har vi inte ytterligare någon på talarlistan. Är det någon som vill sätta upp sig?
Eva Karlbrand.
Det var länge sedan sa jag Dobbe.
Då missade jag det. Jag ber om ursäkt.
Ja, det är långt.
Och hade vi ytterligare någon som ropade nu?
Ja, Eva Karlbrand.
Eva Karlbrand. Då är det först Dobbe och sen Eva.
Det som mest oroar mig gällande handikappersättning är att en viktig del av mitt liv, mitt vardag, blev kastat i händerna på någon handläggare på Försäkringskassa. Och det som oroar mig att det ska bli samma sak som sjukersättning för flera år sedan. Att man ska väl bli uteslutet ur systemet. Och då hamnar man i kläm. Och då tappar man det sociala livet. Och självklart påverkar hälsa. Och då förslaget anser jag är absolut inte acceptabelt. Tack.
Och då vill jag bara säga att det uttalande som ni just har tagit tar jag förstås direkt med mig tillbaka till Stockholm.
Då är det Eva Karlbrand.
Nu ska jag göra något som kanske inte var tänkt. Men jag passar på när du är här. Punktskrift som vi säger. Ni säger ju synskrift eller blindskrift ibland och det kan det ju inte heta, det måste heta punktskrift. Jag vill att ni går vidare med det och ser till att detta blir lagstadgat. För barnen idag, de kan inte läsa punktskrift. De älskar sina paddor och datorer. Och då är det gammalmodigt att lära sig punktskrift. Och det kommer att göra mycket ont för dem längre fram när de ska ha ett arbete. För de har ju ingen möjlighet att kunna anteckna. De blir analfabeter och detta måste regeringen ta på allvar. Att införa punktskriften som en obligatorisk utbildning för blinda barn. Tack.
Då säger jag tack också för det. Det blir så att, och det är inte för att jag på något sätt inte själv vill jobba med frågorna, Håkan, det vet du, utan för att det är så organiserat. Så det här tar jag med mig då till utbildningsdepartementet. Och där vet jag att jag träffar min kollega klockan 12 på måndag faktiskt. Så att, då ser jag till att jag tar med det dit.
Härligt att höra att vi redan schemalägger våra frågor, Madeleine. Dennis har begärt ordet.
Per-Arne Andersson. Jag vill bara säga det. Teckenspråket är ju hördövas språkbar. Alltså punktskriften från blind är ju deras språk, skriftspråk. Och man måste ha ett skriftspråk för att kunna lära sig både stavning och allt. Så jag tycker det är jätteviktigt att punktskriften får bli ett lagligt språk även i Sverige.
Ja, tack för det, Dennis. Vill du svara någonting på det, Madeleine, eller känner du dig?
Jag repeterar bara att det är samma sak som på förra frågan.
Måndag klockan 12.
Tack så mycket. Måndag klockan 12.
Hörrni, vi avslutar här. Vi ska inte dra igång en debatt med Madeleine, utan det här var lite mer en frågestund. Och nu tror jag Håkan vill
men jag hade Madeleine. Faktiskt en fråga som jag anmälde från stund sedan. Per-Arne Andersson.
Per-Arne Andersson då. Men då blir du absolut sist, Per-Arne.
Ja, jag ska fatta mig kort. Det finns idag möjlighet för folk som har affärer, restauranger, gym med mera att tillåta personer med ledarhund att ta hunden med sig in. Men de kan också vägra om de vill. Många tillåter det, men allt för många vägrar fortfarande. Och jag tycker, och det skickar jag gärna med, att det är dags att sätta ner foten. Det är dags att göra en lagstiftning som är sådan att näringsidkare måste tillåta ledarhundarna i det offentliga rummet.
Tack, då tar jag med mig det också. Tack.
Madeleine, stort tack för att du kom hit. Det uppskattar vi mycket. Du har fått höra en hel del krav och synpunkter. Det är naturligt. Vi vill framföra det vi vill se förändrat, men mycket är också bra. Som jag sa, läs gärna på den här Stefan Löfvens regeringsförklaring från 2014. Den var en fantastisk sak att lyssna på. Ha den som målbild och fortsätt slåss för att ert förslag till ny funktionshinderpolitik ska gå igenom med det fina mål som ni har satt upp. Och glöm inte bort att följa de principerna när ni lägger olika förslag. Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Mycket uppskattat.
Tack.
Tack.
Synskadades riksförbund.